Du lyssnar på inspelningen av seminariet Kvinnors och mäns psykosociala arbetsmiljö. Seminariet arrangerades inom ramen för det arbetsmiljöprojekt som Arena Idé driver tillsammans med Vision, IF Metall, Kommunal, Unionen, Byggnads, Akademikerförbundet, SSR och Fackförbundet ST. Under seminariet presenterar professor Magnus Sverke den kunskapsöversikt som han och hans forskargrupp har gjort på uppdrag av Arbetsmiljöverket. Presentationen kommenteras sedan av Carola Lövstrand, ombudsman med ansvar för arbetsmiljöfrågor på Fackförbundet Vision. Vill du lyssna på tidigare seminarieserier eller andra seminarier som Arena Idé arrangerat, så sök på Arena Play antingen via SoundCloud, iTunes eller valfri podcast-app.
Hej, och till att börja med stort tack för att jag har fått komma hit. Och kul att se att det finns folk som till och med har hört det här förut som är här idag. Till och med uppdragsgivaren är representerad. Så jag gissar att det här är en inspektion. jag tänkte att jag skulle försöka prata. Det låter jättekonstigt i min mikrofon. Gör det ute i lokalen också? Nej, då är det bara att det dörrar i mina öron. Jag ska prata utifrån den här rapporten. Jag har ett ex kvar av den. Så är det någon som vill ha den så finns det ett ex. Men vi har slut på dem. Finns det kvar några? Jag har hört att det inte finns beställa papperskopier längre. Ja, jag vet. Men det är inte lika fint. Den här är så vacker. Den kunskapssammanställning som vi presenterade i början av april åt Arbetsmiljöverket, eller på uppdrag av Arbetsmiljöverket, om kvinnors och mäns arbetsvillkor, betydelsen av organisatoriska faktorer och psykosocial arbetsmiljö för arbets- och hälsorelaterade utfall. En väldigt kort och snärtig titel. Och det här är ett jobb som vi var flera stycken om att göra. Det var jag och kollegor både från psykologiska institutionen och från stressforskningsinstitutet på SU. Och vi jobbar också tillsammans i ett fortecentrum som heter Stockholm Stresscenter. Totalt så hade vi 9 personmånader att lägga på den här kunskapssammanställningen. Så, och det är det resultatet som jag tänkte jag skulle prata om idag. Nu ser jag att det finns folk med alla möjliga bakgrunder och det finns här i rummet. Men jag tänkte ändå börja med bara liksom bakgrunden till det här uppdraget är ju dels den trend att andelen frånvaro och sjukfrånvaro på grund av psykiska sjukdomar eller diagnoser har ökat och är på väg i kapp, eller till och med idag tror jag i kapp belastningssjukdomar. Och en annan sån bakgrundsbild har att göra med att sjukhälsotalen eller sjukfrånvarotalen är högre för kvinnor än för män, oavsett om vi pratar i antalet nya diagnoser eller antalet dagar eller i antalet kronor som detta kostar. Och då är ju då den uppenbara frågan, är det här någonting som är ett kvinnoproblem? För det har det ju uppmärksammats som ibland. Om man pratar i pressen och i media på alla möjliga olika håll om kvinnors ohälsa och kvinnors sjukfrånvaro. Men man sätter också fingret, bland annat genom Arbetsmiljöverkets generaldirektör eller arbetsmarknadsministern, på att det här hänger ju också ihop med hur vi har det på jobbet. Så mot den bakgrunden så fick vi då börja ta ställning till hur ser det egentligen ut? Ja, vad vet vi om förhållandet mellan arbetsmiljö och utfall som hälsa och sjukfrånvaro? Och vad vet vi om kvinnor och män? Och det man kan konstatera är ju att det finns ett otroligt väletablerat samband mellan arbetsförhållanden i generell bemärkelse och hur vi mår. Och vi vet också att den psykiska ohälsan är högre bland kvinnor än bland män. Och vi vet att kvinnor är mer sjukskrivna än män. Och då kommer den här frågan som då och då reses. Är det så att kvinnor är sårbara individer? Och det är förstås ett svar som är nej. Och tycker ni att ni kan det här redan så är det läge att smita ut genom dörren nu. För jag kommer bara säga nej flera gånger idag. Fast på lite olika sätt. Så det är inget kvinnoproblem. Det har att göra med andra saker än bara vilket kön man råkar ha. Och det är egentligen vad vi då höll på att jobba med i det här projektet. Och bara som ett perspektiv på det, så när vi på 60-70-talen hade betydligt mera ohälsoproblem i byggnadssektorn eller i industrin, så var det ingen som pratade om det som mäns arbetsrelaterade ohälsa eller mäns arbetsmiljö som problematisk, utan det var ett arbetsmiljöproblem. Och då är det läge att prata om dagens situation som ett arbetsmiljöproblem snarare än att prata om kvinnors arbetsmiljö eller kvinnors ohälsa eller kvinnors sjuktal, tycker vi. Så det uppdrag som vi fick ifrån Arbetsmiljöverket gick ut på att vi skulle försöka beskriva kunskapsläget när det gäller likheter och skillnader mellan kvinnor och män med fokus på organisatoriska faktorer i arbetet såsom arbetstid, anställningsvillkor, organisationsförändringar, strukturella villkor och psykosociala arbetsmiljöaspekter i form av krav och resurser i arbetet. Så organisatoriska faktorer, krav och resurser skulle stå i fokus. Och så skulle vi sätta de arbetsmiljörelationerna i relation till en mängd olika utfall i bred bemärkelse, såsom psykisk ohälsa, självrapporterad hälsa, arbetsrelaterat välbefinnande, sjukskrivning. Och det där är ett ganska stort område, så det första som hände var att vi började fundera över vad egentligen det här med arbetsrelaterat välbefinnande är. Och det kan ju spänna över en mängd olika områden. Det har att göra med fysisk hälsa, om vi har ont någonstans eller om vi blir riktigt sjuka. Kardiovaskulära problem eller alla möjliga typer av diagnoser. Det har att göra med psykiskt välbefinnande eller psykisk hälsa eller psykisk ohälsa. Det har att göra med sjukfrånvaro men också sjuknärvaro. Säkerhet, olyckor, olycksfall, tillbud på jobbet. Erkännande, respekt, behandling. Hur man trivs, om man engagerar sig i sitt jobb och för den organisation där man är verksam. Hur man presterar i arbetet och så vidare. Så det är ett jätteområde. Och då börjar vi på att strukturera det här utifrån de två spår som traditionellt finns inom arbetslivsforskningen. Och pratar man arbets- och organisationspsykologi, som den här enheten heter som på psykologiska institutionen som jag hör till, så finns det egentligen två spår. Dels det arbetspsykologiska och dels det organisationspsykologiska. Och det är samma i arbetslivsforskningen generellt. Ett arbetsorienterat spår som har att göra med arbetsmiljö, riskfaktorer, stressorer i arbetet, arbetsmiljöproblem. När jag var ny doktorand i forskningen och höll på med motivation och engagemang och aktivitet i fackliga organisationer som jag skrev min avhandling om, då tyckte jag så där fnös lite grann åt den där eländesforskningen som bara borrade i arbetsmiljöproblem och ohälsa. Varför inte fokusera på sånt som skapar engagemang och glädje? Och det är det andra spåret som har att göra med hur organisationer leds, organiseras och styrs. Och som har att göra med sig organisationskultur, ledarskap, visioner, strukturer i organisationen. Men där fokus är mera på organisationen och organisationens effektivitet eller produktivitet eller så. Så där blir utfallen mer av karaktären motivation, trivsel, engagemang, prestation. Så då, det är två ganska olika spår. Och fokuserar man stenhårt på det ena så glömmer man väldigt lätt det andra. Om man bara kör produktivitetsspåret så kan man köra sin personal i botten. Kör man bara arbetsmiljöspåret så kan det hända att man glömmer vad är verksamheten till för. Så det gäller ju att integrera de här två. Och det försöker den här bilden. Det är en äkta Chagall förresten, men jag har fått tillåtelse att göra en kopia på den. Så är det den här stjärnan i mitten som ska symbolisera att det är viktigt att vi tänker på både det här så kallade motivationsspåret och välbefinnandespåret. Därför att om arbetskraften har båda delarna så kommer det att gynna verksamheten både när det gäller organisationens effektivitet och det som man idag brukar kalla för healthy workplaces eller hälsosamma arbetsplatser där både organisationen och de anställda mår bra. Och självklart så beror den här orangea stjärnan då av flera olika saker. Dels arbetsmiljön och dels av organisatoriska faktorer. Och det hjälpte oss också att tänka i termer av då organisatoriska faktorer, styrning, ledning och arbetsmiljö i termer av krav och resurser i arbetet. Och vi tror att det kan vara värt att titta både på hälsorelaterade och arbetsrelaterade utfall av detta. Men det är ett jättestort område. Och om vi skulle mäkta med det här så krävdes det en väldigt systematisk ansats. Bara för att ge ett exempel, nu håller vi på i min forskargrupp i ett annat projekt med en så kallad metaanalys av otrygga anställningar, upplevd otrygghet i anställningen. Och det finns tusentals artiklar skrivna på det. Och vi har hållit på med det i några år. Och vi kommer nog att sammanställa både narrativt och kvantitativt någonstans runt 500 artiklar i bara den som fokuserar på en förklaringsfaktor. Här hade vi ett stort uppdrag i den här kunskapsöversikten. Dels så skulle vi titta på en mängd olika utfall men också täcka av krav, resurser och organisatoriska faktorer. Och då blir det inte görligt att titta på enskilda så kallade primärstudier, för då skulle vi drunkna i hundratusentals artiklar. Och det hinner man inte med på 9 månaders arbetstid. Så att vi fokuserade på så kallade systematiska översiktsstudier. Studier som redan har sammanfattat kunskapsläget inom ett område. Och det är metaanalyser som är kvantitativa sammanställningar eller systematiska litteraturöversikter som med ord går igenom och strukturerar upp vad forskningen har kommit fram till. Så vi gjorde sökningar i de etablerade sökdatabaserna med en mängd olika söktermer för olika arbetsmiljöfenomen. Och sen så tittade vi efter vad handlar de här om och vilka utfall finns i dessa systematiska studier. Och vi var till och med tvungna att begränsa det till den senaste 10-årsperioden. Och så har vi valt bort en del dubbletter eller så. Men det här innebär också att vi om att inkludera totalt 80 studier i vår översikt som verkligen har gett input till våra slutsatser. Men det innebär då att vi inte har med några primärstudier, för då hade vi haft de här flera hundratusen primärstudierna. Men fokus på systematiska studier eller översiktsstudier gör också att man missar sådana områden där det ännu inte finns systematiska översiktsstudier, som till exempel genusrelaterade områden eller makthierarkier i organisationer. Och det är förstås en sak som man måste ha i beaktande, att det har vi inte fått med. Och då för att få mer kött på benen kring de områdena så måste man gå till primärstudier. Och det tror jag är ett spännande område för andra översikter ifrån verket så småningom. Även om vi började i arbetsmiljöfaktorer så är det här de utfall som vi landade i. Och det blev en hel mängd olika utfall. 27 stycken tror jag att det är till och med. Och vi delade upp dem då i arbetsrelaterade utfall och hälsorelaterade utfall. Och inom respektive så gjorde vi ett par olika kategorier, så vi fokuserade på arbetsrelaterade sidan på attityder, där arbetstrivsel är en av de mest frekvent undersökta fenomenen, men också engagemang i arbetet och engagemang för organisationen. Olika typer av beteenden som viljan att stanna eller sluta i organisationen, men också faktisk personalomsättning eller att man faktiskt har sagt upp sig. Och olika aspekter av prestation, dels som man presterar inom ramen för vad man ska göra, dels som man går utanför ramarna i så kallade medarbetarbeteenden eller organizational citizenship behavior som man säger på engelska. Och dels kontraproduktiva beteenden, sånt som missgynnar organisationen. Sjuknärvaro, sjukfrånvaro och olycksfall. Och sen en mängd olika aspekter av både psykisk hälsa och fysisk hälsa som figurerade då i alla de här översiktsstudierna som vi har tröskat igenom. Och om vi försöker knyta ihop påsen lite så är det då så här vi tänkte, att de stora tjocka pilarna symboliserar då att vi försöker koppla organisatoriska faktorer och psykosociala arbetsmiljö till de här arbets- och hälsorelaterade utfallen. Sen får man komma ihåg att även om vi studerade bara effekterna av organisatoriska faktorer på utfallen, så är ju det så att ledarskap eller organisationsförändringar, anställningskontrakt och sådana organisatoriska faktorer naturligtvis också kan påverka den psykosociala arbetsmiljön. Det har vi inte undersökt, men det kan man ha med sig i bagaget tycker jag. Och då blir det så här att med de här förklaringsfaktorerna som vi som jag snart kommer att prata lite mer om, och de här olika utfallen, så rör vi oss med 27 förklaringsfaktorer på arbetsmiljösidan och 23 olika utfall. Och det innebär att vi skulle i den här rapporten försöka sammanställa 621 tänkbara samband. Allt finns inte undersökt, så det finns inte kopplingar mellan allt, men det är ett ganska stort och brett område. Och det är vad jag tänkte göra nu. Det går inte att gå in i detalj på det här, så jag kommer att vara hemskt översiktlig, och vill ni ha detaljerna så får jag hänvisa till rapporten. Den är då väldigt faktaspäckad, så det är inte riktigt som att läsa en Ferlindikt, men nästan samma upplevelse. En av de områden som vi då fokuserade på, det var det här med organisatoriska faktorer, och vi definierade det som sådana villkor och förutsättningar som på ett övergripande plan styr och reglerar anställdas möjligheter att utföra sitt arbete på det sätt som man ska. Och de organisatoriska faktorer som vi fick träff på i dessa översikter. Ja, Arena kommer att lägga upp både själva föredraget och bilderna sen efteråt också. Och sen så finns ju rapporten att hämta på Arbetsmiljöverkets hemsida. Men sånt som skiftarbete, nattarbete och långa arbetstider var generellt sett kopplade till sämre arbets- och hälsorelaterade utfall. Medan distansarbete, alltså mera möjlighet till flexibelt generellt sett, hängde ihop med bättre arbetsrelaterade utfall. Däremot så finns det inga studier som har undersökt kopplingen mellan distansarbete och hälsorelaterade utfall under den här 10-årsperioden som vi inkluderade. Deltidsarbete, ju mer deltidsarbete desto mer generella negativa utfall på både hälso- och arbetssidan. Likaså när det gäller tillfälliga anställningar, ingen överraskning. Ledarskap, bra HR-strategier, bra belöningssystem, bra system för att få folk att vilja stanna i organisationen hänger ihop med mer positiva utfall. Organisationsförändring generellt hänger ihop med mer negativa utfall. Och då tänker ni, ja men det här vet man ju. Och det är klart att man vet, för vårt uppdrag var att sammanställa vad vet man inom forskningen och sammanställa den kunskap som finns. Och då blir det ju att man dokumenterar men samlar på ett och samma ställe egentligen den kunskap som finns, och så att den ska vara lättillgänglig. Så ingenting av det här är överraskningar, och det tycker vi är egentligen spännande också, att ingenting överraskar. Vi har vetat om de här sakerna hemskt länge, men det händer inte så himla mycket där ute i arbetslivet. När det gäller kravsidan, psykosociala krav i arbetet, så är det ett område som är stort, gigantiskt, och också indikerar att den här eländesforskningen är ett område som får ganska mycket uppmärksamhet. Men bland de fenomen som har uppmärksammats väldigt mycket finns till exempel ett spänt arbete, det vill säga att ha höga krav men inga möjligheter till kontroll eller inflytande i arbetet. Psykologiska krav och kvantitativa krav, det är väl de som är mest undersökta. Men här finns också områden som kognitiva krav, svårighetsgrader, emotionella krav som kännetecknar kontaktyrken, som det kallas, som elektrikerna jobbar med. Hinder i arbetet, otydliga mål, obalans mellan ansträngning och belöning, anställningsotrygghet, inte alls förvånande att det finns med, brott av psykologiska kontrakt, stress i allmänhet, rollkonflikter i arbetet och personkonflikter på jobbet. Och det man kan säga här, det är det där röda minustecknet. Ju mer av för höga krav, desto mer av negativa utfall, både när det gäller arbetsrelaterade attityder, beteenden, sjukfrånvaro och psykisk och fysisk hälsa. På resurssidan så står ett grönt plus, och det betyder egentligen, precis som vi har vetat länge, att bra resurser i arbetet hjälper oss inte bara att hantera kraven, men de här resurserna hänger också generellt sett ihop med mer positiva arbets- och hälsorelaterade utfall. Och sådana resurser som har undersökts jättemycket, det är kontroll och stöd. Så krav, kvantitativa krav, kontroll, stöd. Ni känner igen det här från Karasek och Theorells krav och kontroll och stödmodell. Det är de fenomen som har undersökts mycket och som man egentligen har lyft fram sedan sent 60-tal, tidigt 70-tal, att det här är viktiga saker att få bukt med i arbetslivet. Och det är fortfarande så att det är de som står för väldigt mycket av förklaringen till arbets- och hälsorelaterade utfall. Men här finns också sånt som rättvis behandling eller upplevd rättvisa ifrån organisation och ledning, utvecklingsmöjligheter, belöning i arbetet, återkoppling på det arbete man gör. Naturligtvis är listan över krav, resurser och organisatoriska faktorer möjliga att utveckla och göra jättelång, men de som jag listar nu, det är de som då har figurerat i såna här systematiska översiktsstudier som har publicerats under den senaste 10-årsperioden. Så det är bara de vi har kunnat sammanfatta eller skapa kunskap om. Så, inga överraskningar. Allt det jag har sagt nu har ni koll på sedan länge. Det vi har gjort är att försöka sammanställa det i en rapport. Vi vet att en dålig arbetsmiljö hänger ihop med mera ohälsa, lägre engagemang i arbetslivet. Vi vet att en bra arbetsmiljö hänger ihop med mer positiva utfall. Och vad är egentligen problemet då? Finns det skäl att tro att de här effekterna skulle variera mellan kvinnor och män? Är det någonting i våra biologiska eller genetiska uppsättningar som gör att om vi möter olika typer av krav i jobbet eller får olika goda möjligheter till inflytande eller behandlas schysst av organisationen, att vi skulle reagera med olika nivåer på trivsel eller engagemang eller hälsa? Nej. Utan här är det snarare så att skillnaden mellan kvinnor och män ligger i att vi, om vi pratar på en generell nivå, hamnar i olika typer av miljöer, branscher, sektorer, yrken som har olika grad av inslag av de här organisatoriska faktorerna och kraven och resurserna. Så vi har en arbetsmarknad i Sverige som är extremt könssegregerat på den horisontella nivån om vi jämför med andra länder. Och vi är då som kvinnor och män generellt sett verksamma inom olika sektorer. Kvinnodominerade sektorer har på generell nivå lägre status, lägre lön, fler anställda per chef, fler tidsbegränsade anställningar, mer otrygghet, högre krav och sämre tillgång till resurser för att utgöra sitt arbete på ett bra sätt. Och det är ett problem. Ett annat problem, för att illustrera det här då, nu lånar jag från Annika Härenstam som ofta har metaforen, jämför män i teknisk förvaltning på kommuner och kvinnor i hemtjänsten i samma kommuner, så kör de olika mycket tid i bilar. Männen tillbringar mycket mindre tid i sina bilar, men de är större, bekvämare. Kvinnorna som åker i hemtjänsten sitter väldigt mycket tid i sina bilar, små bilar. Och ni vet själva att pratar vi risker utanför arbetet, så är det förmodligen på gatorna när man möter en hemtjänstbil som på en minut ska kunna åka 2 mil från en adressen till en annan. Så det finns en symbolik i Annikas metafor, tycker jag. Men könssegregeringen är också vertikal på arbetsmarknaden, och män finns ofta högre i hierarkierna, har ofta chefspositioner eller högre status. Känner ni igen det här, eller? Är det så ut hos er? Och det innebär ju att män också har generellt sett bättre möjligheter att göra sin röst hörd eller påverka. Och sen är det faktiskt så att även när kvinnor och män hamnar i samma bransch, i samma yrke, på samma befattning, så gör man principiellt sett lite olika saker ändå. Det kan variera när det gäller arbetsinnehåll, arbetsuppgifter, men framförallt när det gäller ansvar, befogenheter. Vem får de spännande små extra uppdragen? På min arbetsplats går alla sådana små extra saker direkt oavkortat till kvinnor. Det händer aldrig att det går till en man. Kvinnor och män jobbar kanske delvis på olika sätt också. När det gäller utrustning så är den oftast utprovad efter män, även om det håller på att bli bättre. Men det här gör att kvinnor och män möter både olika fysiska arbetsmiljövillkor och psykosociala arbetsmiljövillkor. Och det måste vi ha med i beaktande också. Någonting som man också måste tänka på, och som vi inte har haft med i den här rapporten, men det är den totala arbetsbelastningen. Och ibland så hör man ju röster som säger nej, 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 det där att folk mår dåligt, det har absolut ingenting att göra med arbetsmiljön. De har så mycket att göra hemma, och kvinnorna gör så mycket annat, och de tar hand om barn och de lagar mat, och det är bara därför de blir sjukskrivna. Och man kan nog inte helt bortse från det, men man kan inte lägga det som den huvudsakliga förklaringsfaktorn. Definitivt inte. Och sen är det väl så här då att arbetssituationen i kvinnodominerade branscher är oftast sån så att den är lättare att anpassa till hemmalivet. Och det innebär att kvinnor också är mer benägna än män att anpassa arbetstider så, eller ta ut föräldraledighet. Det finns normer som är mer tillåtande i kvinnodominerade branscher, till exempel när det gäller föräldraledighet, än vad det gör i mansdominerade. Men det här är då någonting som är värt att beakta. Och är det så att man har en pressad situation hemma, så kan det naturligtvis spela över också på arbetslivet. Eller har man pressad situation på arbetet, så kan det spela över på hemmalivet. Även om det också finns berikande relationer mellan arbete och övrigt liv. Så, några reflektioner. Det finns ett samband mellan arbetsmiljö och hälsa i vid bemärkelse. Det är ganska uppenbart. Dålig arbetsmiljö vet vi att det har konsekvenser inte bara för den individ som berörs, utan också för organisationen. Har man en arbetskraft som inte mår bra, så blir verksamheten mindre effektiv. Det kostar också pengar för samhället. Om vi har folk som inte mår bra, sjukskrivningen kostar massor med pengar. Återgång i arbetet kostar pengar. Vi vet att kvinnodominerade sektorer är mer i riskzonen. Men jag trycker igen på att det här har inte att göra med kön. Det har att göra med hur vi organiserar arbetet eller vilka resurser vi ger till olika yrken och branscher. Och där det är spännande att reflektera över att de områden där vi har störst problem, skola, vård och omsorg, är offentliga sektorn. Det vill säga vi själva som arbetsgivare. Hur vill vi använda skattepengar? Och det innebär att det krävs strukturella åtgärder för att komma till rätta med det här. Och det handlar om att vi måste integrera arbetsmiljön med övriga verksamheten och tänka arbetsmiljön när vi tänker vad är vi till för. Ger man någon ett uppdrag att göra någonting, så måste man ha en dialog om vad krävs det för resurser för att kunna göra det här uppdraget på ett bra sätt. Så i ett schysst samhälle så har ju alla rätt till en bra arbetsmiljö. Nu är fokus för den här kunskapsöversikten och för Arbetsmiljöverkets regeringsuppdrag på just kvinnor och män. Och det är ett område. Men vi kan lika gärna tänka oss andra områden där det kan vara relevant att titta på riskgrupper. Yngre som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Äldre som måste kunna jobba längre, orkar man. Eller vi kan prata om hög- och lågutbildade. Eller vi kan prata om svenskfödda och utlandsfödda. Men det viktigaste här är att det måste vara ett bra förebyggande arbete som är fungerande. Det är bättre att jobba med att organisera arbetet på ett sätt så att det passar alla. För det kostar mindre pengar än att försöka täcka av sjukskrivningar och återgång i arbeten. Och det här vill jag då säga, det hänger ju ihop med regeringens strategi för arbetslivet under 2016-2020, och det hänger också ihop med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, där det också finns en bra vägledning som hänger ihop med de föreskrifterna. Och det jag då vill säga, det är egentligen att det här som jag har pratat om nu, det är inget nytt. Ni har inte hört några nyheter egentligen här ifrån mig idag. Det är välkända saker, men hur kan det då komma sig egentligen när vi har vetat det här så länge att vi inte får bättre genomslag i arbetslivet? Hur kan ohälsan fortfarande vara hög och extra hög i kvinnodominerade branscher? Och jag tror att det är otroligt viktigt att man tänker på att integrera arbetsmiljöarbetet i den ordinarie verksamheten. Om man inte gör det, så blir det så att ja, men nu har vi en APT eller ett personalmöte. Idag ska vi prata arbetsmiljö, men sen behöver vi inte prata arbetsmiljö förrän som en månad igen. Och det går inte. Vi måste tänka arbetsmiljö hela tiden. För att låna av Kai Frick, en tidigare kollega på Arbetslivsinstitutet, så får inte arbetsmiljön bli en sidovagn till den ordinarie verksamheten. Jag pratade i Almedalen på ett Ljusex-seminarium och sa just det. Och då var det någon som sa, nej men arbetsmiljön är ju motorcykeln. Och så måste man nog tänka. Arbetsmiljön måste upp på motorcykeln och åka med i den ordinarie verksamhetsutvecklingen. Och lyckas vi med det, så kommer vi att hamna här där jag var en gång i Nya Zeeland som gästprofessor. Paradise Road. Och notera att slår man in på den vägen, så finns det ingen återvändo. Tack så mycket.
Tack Magnus. Magnus ska få återkomma sen och svara på en del frågor. Men först så ska vi lämna ordet till Carola som... Ja, vi var mycket nyfikna på vad du säger om det här.
Ja, för det första vill jag ju tacka för den jättefina genomgången utav en väldigt diger rapport och kunskapssammanställning. Just nu så pågår i stan också Nordiskt arbetsmiljöforum inom kommun- och landstingssektorn. Och igår så var vi inne och pratade lite grann om just den här kunskapssammanställningen. Och de som kommer ifrån Danmark, Finland och Norge var djupt imponerade över den sammanställningen som vi har gjort då i Sverige. Eftersom det finns mycket forskning, men den är svår liksom att få den här sammanhängande bilden över som vi så föredömligt har fått genom den här kunskapssammanställningen, som också gör att det blir övertydligt att de här argumenten som florerar när det gäller att kvinnors ohälsa beror på att de har så mycket att göra hemma faktiskt inte håller. Och det är vi väldigt tacksamma över, att vi kanske kan ta oss vidare från den diskussionen till att faktiskt prata om de problem som ligger till grund för de höga sjukskrivningarna. Så det är ju väldigt bra. Jag tänker också jag kommer ju från Vision, och vi organiserar ju tjänstemän då i kommun och landsting och Svenska kyrkan och så vidare. Vi har många av de grupperna som har höga sjuktal. Socialsekreterarna inte minst inom socialtjänsten. Och där så ser ju vi väldigt tydligt de här effekterna när det gäller just organisatoriska förutsättningarna, att de brister. Där har vi gjort en rad rapporter också. Sjukt stressigt var en rapport som min kollega här har gjort, som sitter här på andra bänkraden. Där det framgår väldigt tydligt de höga sjuktalen, men också kopplingen till liksom de organisatoriska bristerna som finns inom socialtjänsten. Vi har också sett Arbetsmiljöverkets studie som de gjorde när de inspekterade väldigt många kommuner inom den tekniska förvaltningen, samtidigt som inom hemtjänsten, och jämförde förutsättningarna däremellan. Och där det visade sig en gigantisk skillnad när det gäller män kontra kvinnodominerade verksamheter, där vi då också kan se liksom att chefer till exempel inom socialtjänsten, de har ju väldigt många fler medarbetare än cheferna inom den tekniska sidan. På den tekniska sidan så låg ett genomsnitt mellan 10-15 medarbetare, medan det inte alls var ovanligt att chefer inom socialtjänsten hade uppåt 80 medarbetare. Och då kan ju man bara tänka sig, vad har man då för förutsättningar som chef inom socialtjänsten att kunna möta medarbetarna i en dialog dagligen, att kunna se dem, att kunna fånga upp ohälsosymptom och sådana saker, och att i ett tidigt läge kunna förebygga ohälsa. Det är ju praktiskt taget obefintligt. Och dessutom så visar det sig så också att cheferna inom socialtjänsten, de sitter ju också i en situation där de saknar administrativt stöd i mycket högre utsträckning än i den tekniska sektorn. Sen på det så har vi också en situation där inom de kvinnodominerade verksamheterna så finns det en mycket högre grad utav administrativa krav, utifrån att man ska lämna nyckeltal i verksamheten till kvalitetsregister och så. Det finns många administrativa pålagor inom de kvinnodominerade verksamheterna som inte finns inom de mansdominerade verksamheterna inom kommunen. Och det skapar ju ett ytterligare tryck i verksamheten. Till det kan vi också lägga att vi ser ju att det är ju personalbrist inom socialtjänsten, vilket gör ju också att belastningen för de som finns där ökar ytterligare. Medan vi inte har samma problematik alla gånger inom den mansdominerade verksamheten. En sak som jag tänker på, det är också en rapport som vi gjorde i fjol om IT, digital arbetsmiljö, chefers förutsättningar i digital arbetsmiljö och hur deras IT-system ser ut. Och där såg vi också samma effekter. Magnus pratade ju om horisontell och vertikalt när det gäller arbetsmiljön. Och där såg vi att förutsättningarna för cheferna inom socialtjänsten att ha inflytande och delaktighet på inköp av nya IT-system, men också när det gäller utvecklingen av IT-system i deras verksamheter, var mycket, mycket lägre inom socialtjänsten än inom den tekniska verksamheten. Men när vi då tittar närmare på, är det någon skillnad mellan kvinnor och män inom socialtjänsten? Ja, då såg vi ju samma sak där, att männen inom socialtjänsten som var chefer, hade högre inflytande över utvecklingen av IT-system och inköpsprocessen än vad deras kollegor som var kvinnor var. Men för den saken skulle betyda det inte att de männen i socialtjänsten hade lika högt inflytande som männen inom teknisk förvaltning, utan de var fortfarande, hade de ett mindre inflytande, männen i socialtjänsten. Så där ser man just den här effekten av både att det är horisontella skillnader och vertikala skillnader när det gäller mäns och kvinnors förutsättningar. När vi jämförde mäns och kvinnors förutsättningar inom den här rapporten om IT-chefens tjänst, så såg vi ju också där att ni vet, när man lanserar ett nytt IT-system i verksamheten så är det ju alltid lite problem i början när man får in systemet. Det är inkörningsproblem, det är ganska ofrånkomligt. Man har inte lärt sig systemet riktigt. Det är en del barnsjukdomar i början. Så då behöver man ju verkligen vara förvarnad om att det här systemet ska sjösättas i verksamheten. Man behöver planera verksamheten och organisera den på ett sätt så att man kan hantera de barnsjukdomarna som kan finnas i början när man lanserar ett system. Det var samma sak där inom socialtjänsten. Så visste första linjens och andra linjens chefer knappt om att det här systemet skulle komma. När det skulle komma så kom det som en luftlandsättning rakt ner i verksamheten och störde ju verksamheten enormt mycket, vilket också leder till att det blir en väldigt hög arbetsbelastning och stressande situation både för den som är chef och de medarbetarna såklart. Man har inte förutsättningarna. Medan på den tekniska sidan, där hade man varit involverad i planeringen utav sjösättningen utav IT-systemet i ett mycket högre grad än inom socialtjänsten. Vi ställde inte frågan direkt så, om det fanns ett intresse eller inte, utan de fick ju göra en självuppskattning över sitt eget inflytande. Däremot hade vi öppna kommentarer, och det var, jag har så här, 100 sidor kommentarer. Och där kan man väl, när man läser de här kommentarerna, så finns det väldigt många som också har uttryckt det här: jo, men vi har fört fram våra synpunkter, men det är ingen som lyssnar. Och en frustration i det. Vad man också kunde se, det var det att när man upptäcker brister i IT-systemen som man då vill påtala och få liksom, man har förbättringsidéer helt enkelt. De som sitter med de här systemen vet ju allmänhet om vad de skulle vilja ha förbättrat. Men då saknas det också system och rutiner för hur kan vi liksom få de här förbättringsidéerna att gå liksom från vår arbetsplats till där vi kan påverka. Och där fanns det också det saknades mycket av det på teknisk sida också, ska jag säga. Men det saknades än mer inom det sociala arbetet när det gäller system för återkoppling och kunna få till de här åtgärderna och bristerna. En annan sak som jag tänker på när det gäller liksom hur man organiserar arbetet, och det vi ser generellt sett att det brister en del i, det är ju företagshälsovården och företagshälsovårdens roll. Och det vill jag liksom lyfta lite extra också, att just det här genderperspektivet som vi kanske behöver ha lite bättre överlag i verksamheterna, det behöver ju också företagshälsovården rustas upp på, så att de har den kompetensen på ett annat sätt än vad de har idag. Det går inte att ha samma lösning för alla verksamheter, om de är mansdominerade eller kvinnodominerade. Man måste ha insikten om de delarna i den organisatoriska arbetsmiljön också. Jag tänkte, Magnus pratade där om att arbetsmiljön måste integreras i verksamheten, och jag kan ju inte göra annat än att hålla med om det. Jag brukar tänka att verksamheten är vad vi ska göra och arbetsmiljön är hur vi gör det. Och tänker man så, då blir det ju ofrånkomligt att när vi pratar om verksamheten måste vi också prata om arbetsmiljön. Men en sak som vi också diskuterar om senaste avtalsrörelsen, i varje fall inom fastighetsbranschens område, det är just det med systematiskt jämställdhetsarbete. Att föra in det som ett, utifrån samma metodik som man gör systematiskt arbetsmiljöarbete, men även har jämställdhetsarbete då, som är systematiskt och integrerat, för att kunna komma åt det här, att tänka de här genderperspektivet när man planerar verksamheten. En annan sak där tänker jag också, man har ju kommit framåt i varje fall i kommuner och så när det gäller att tänka gender i verksamheten, till exempel jämställd snöskottning som man började i Karlstad med och som man har i flera kommuner nu. Men att gå därifrån till att också tänka internt när det gäller liksom att jämställdheten i arbetet och hur vi liksom kan jobba på ett bättre sätt och ge alla lika förutsättningar. Dit behöver vi ta oss också. Och där ser jag också en likhet inom digitaliseringsfrågan och digital arbetsmiljö där vi pratar om användare, att vi ska forma digitala system utifrån vad användarna behöver. Och i det arbetet tänker man väldigt ofta användarna som medborgarna. Men man glömmer att tänka att användarna är också personalen som sitter på insidan utav systemen. Ja, det finns ett likartat tankesätt där, tänker jag. Nu har vi har ju de här höga sjuktalen och som ni vet så har vi ju bara för någon vecka sedan här gått ifrån hälsoväxlingsfrågan till en avsiktsförklaring som har antagits, så hälsoväxlingen är fråntagen då, borttagen för tillfället. Och där kan vi väl se då att den här avsiktsförklaringen, i varje fall när det gäller på kommun och landsting, så har vi ju också delar i den som handlar om att gå ner och titta direkt på vissa verksamheter som hälso- och sjukvård, skolan, äldreomsorgen och den fjärde flyger ur mitt huvud just nu. Socialtjänsten, den jag pratar mest om. Som vi ska titta närmare på för att hitta åtgärder som passar just de verksamheterna. Och där är det ju ofrånkomligt så att det kommer handla mycket om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Så det ser vi fram emot. Det jobbet kommer börja nästa vecka. Den 7 har vi första träffen i det. Och där kommer vi ha stor nytta av den här kunskapssammanställningen. Och jag ser fram emot att vi ska kunna komma fram med bra resultat och faktiskt kunna leda till förändringar på arbetsplatsen. Men den här kunskapssammanställningen är ett jättebra avstamp i det arbetet där vi får en gemensam bild allihopa från parterna. Jag avslutar mina kommentarer där. Och sen så en sak som jag är nyfiken på, det är, nu är det jättemycket forskning som ligger bakom den här kunskapssammanställningen. Vi har en forskningspropp som är på väg. Och jag undrar, vad skulle Magnus säga här? Vad är det för mer forskning som behövs inom det här området? Vad saknade ni när ni gjorde kunskapssammanställningen?
Du ska strax få svara på det, men jag tänkte vi kanske ska samla ihop några fler frågor från publiken. Jag får bara säga att vi vill gärna att ni först talar om ert namn. Vi spelar ju in det här och det kommer, som Magnus sa, läggas upp på Arena Idés hemsida som en ljudfil, och det blir också möjligt att titta på Magnus PowerPoint-bilder via det. Vem är först med att räcka upp handen? Ingen. Och en blygsam skolklass. Jag kan i så fall skicka med en egen fråga, Magnus, till dig som rör lite grann det här metodproblemet. Ni är ju liksom, vad jag förstår, lager 3. Det finns något ni kallar primärstudier. Sen finns det metastudier och sen på det gör ni en sammanställning. Finns det risk för systematiska missar?
Självklart inte. Nej, och det hänger väl ihop med egentligen det som du avslutar med också. Vad finns det för forskningsområden där man skulle vilja se mer eller kunna göra mer? Och det är alla möjliga områden. Jag menar, det vi gör här, vi sätter en faktor i arbetsmiljön i relation till ett utfall. Och det handlar ju då om att det kan handla om att överskatta effekter eller vikten av olika arbetsmiljöfaktorer i några fall, även om många av de här översikterna också tar hänsyn till annat. Men den relativa betydelsen av olika organisationsfaktorer, krav eller resurser är viktigt att studera. Vilka är de allvarligaste hoten eller utmaningarna som vi har att hantera, eller vilka är de resurser vi behöver satsa mest på, eller vilka organisatoriska strategier och åtgärder behövs för att organisera arbetet bättre? Det är ett område. Ett annat område som är viktigt, det handlar om vilka kluster. Finns det saker som går ihop? Att olika krav i kombination med varann kan ha extra dåliga effekter. Eller olika resurser i kombination kan vara extra bra som skydd eller buffert. Så det är ett annat område. Och sen handlar det mycket om det behövs betydligt fler studier som följer folk över tid så man också får bättre koll, inte bara på det här med kausalitet, vad orsakar vad, utan också på mekanismer. Det kanske inte är så att krav, ett givet krav, att ha för mycket att göra hänger ihop med både diabetes och arbetstrivsel på samma sätt, utan det kan gå via olika saker. Och där finns det mycket att göra om man följer folk över tid, har bättre flera mättillfällen. Men då handlar det också om det som kommer in mera mot din fråga här nu. Vad är det man missar? Ja, man missar naturligtvis sådana primärstudier som fokuserar på annat än de här direkta kopplingarna. Och det innebär också då, som jag var inne på, att en hel del av de kvalitativa studierna inom området har vi inte fått med. Även om en del av dem finns sammanfattade i reviewstudier. Och det är samma med en del studier inom områden som genus och maktrelationer som heller inte, det finns inte tillräckligt mycket för att de studierna ska ha genererat tillräckligt många översiktsstudier för att komma med i en sån här superfiskestudie som vi håller på med då.
Om någon som vill ställa en fråga till Magnus. Annars tänkte jag på med en. Ja, vi har ett öga. Jag ska bara slänga med min fråga två. Jag skulle gärna vilja att du utvecklar lite det här. Varför ingenting händer? För det tror jag de flesta kan hålla med dig om. Att egentligen så vet vi det mesta av allt där. Och kunskapsläget har varit känt oerhört länge. Är det verkligen ett kunskapsproblem eller ett maktproblem?
Hej, Martine från Unionen. Jag tyckte det var väldigt befriande att få den här bekräftelsen så tydligt på det som vi väl har känt till. Min fråga gäller egentligen en detalj på dina bilder som jag skulle bara vilja få en förklaring på. Du pratade, jag tror det var under delen psykosociala krav. Då nämnde du brott av psykologiskt kontrakt. Skulle du kunna återkomma till det, vad det innebär, tack.
Ska jag höra om någon fler vill ställa en fråga nu när jag är så nära och ni har chansen? Ingen är bak? Nej, då får du chans att svara, Magnus.
Jag letar efter min bild, men jag tänkte det kan vara fint att i alla fall lägga på den. Jo, jag börjar med din fråga om brott av psykologiskt kontrakt. Ibland blir man slänger sig med såna här fina termer och hoppas att ingen ska kunna avslöja. Nej, men när vi jobbar så går vi ju in till exempel i jobbet med föreställningen att om jag lägger på ett bra kol, gör ett bra arbete, så kommer jag i gengäld kanske att få en bra löneutveckling, mer intressanta arbetsuppgifter, anställningstrygghet, löneutveckling och vad det kan vara. Om jag känner att jag ger saker men inte får tillbaka vad jag förväntar mig, så är det vår etikett på det. Det som inte finns i det skrivna formella anställningskontraktet, utan som gör handlar mer om det informella, vad vi förväntar oss av varandra. Och varför händer inget? Den som svarar helt rätt och utförligt på det borde få Nobelpris, tror jag. Jag tror att det har att göra med, man tänker ofta otroligt kortsiktigt i verksamheter. Det handlar väldigt mycket om ekonomi, oavsett vi pratar privat sektor, men även offentlig sektor, och kanske ännu mer i offentlig sektor med budgetneddragningar och så. Och det gäller att kunna räkna hem allt, och man ser inte kostnaden av en dålig arbetsmiljö, man ser inte den omedelbara vinsten av vad jag kallar det här för healthy workplaces eller hälsosamma arbetsplatser. Så jag tror att man kanske inte bara, det är inget kunskapsproblem, men det är samma sak. Om man vill få en attitydförändring eller en beteendeförändring, så räcker det inte med att ändra på kunskapsläget. När vi till exempel skulle införa bilbälten i Sverige, så hade det inte räckt med bara kunskap om att det är säkrare med bilbälte, utan det behövdes också beteendesanktioner och böter om man inte satte på sig bältet. Någonting. Jag säger inte att man ska ge böter bara för en dålig arbetsmiljö, men man måste få upp incitamenten och se att det händer någonting. Det kan hända att vi som forskare måste bli bättre. bättre på att själva eller tillsammans med andra paketera resultaten också i ekonomiska termer. Vad är vinsten eller förlusten? Men det är intressant, det handlar ju inte bara om arbetsmiljöarbetet som man ser som en sån här extra sak som kommer utanför och som inte blir verksamheten eller kommer upp på motorcykeln. Det är samma med, vi gör ett projekt nu om individuell lönesättning. Även det är ju till för att knytas ihop med verksamheten och baseras på hur man presterar i jobbet. Men då måste man också se det som en samma sak egentligen. Vad är vi till för? Vad är det vi ska åstadkomma och på vilket sätt gör vi det? Ska det resultera i lön eller hur ska det hänga ihop med arbetsmiljö? Men även när det gäller lönesättning så ser man det ibland som en extra kostnad. Det är någonting, det ska göras nu under en period på ett par månader så ska man gå igenom och sen är det färdigt. Sen behöver vi inte tänka på lön förrän nästa år. Och det går inte, man måste tänka på det hela tiden. Vad är vi till för? Hur ska vi ha resurser för att göra det vi är till för? Och vem gör det bra? Vem ska få en löneökning?
Ingen har fler frågor så tänkte jag att jag skulle avrunda det här genom att tacka både Magnus och Carola. Ni ska som lite annan läsning än metastudienivån ska få en reportagebok utgiven av Arenagruppens förlag Atlas. Varsågod. Den Tack. Är skriven av en reporter som är känd både från VM i fotboll och nu senast OBS i Brasilien. Jag tittade själv hastigt speciellt kapitlet om Zlatan på nattklubb i Skanör verkar läsvärt. Om ni ska inte ta alla. Varsågod Carola. Ska vi tacka dem med en applåd?